God morgon.
Jag ska sätta på mig den här och samtidigt prata. Simultan förmåga. Vi är i slutet på Kristi himmelfärd. Helgen. Och i torsdags så var det Kristi himmelfärdsdagen. Och nu är jag online. Och jag vet inte om ni firade Kristi himmelfärd. Jag har försökt skapa en medvetenhet kring Kristi himmelfärdshelgen. I min familj så Gabriella hade faktiskt köpt en stor prinsesstårta. Eller vi kanske kallar det för en kungatårta. I respekt för sin mans teologiska övertygelser. Jag tänkte vi skulle prata om Kristi himmelfärd idag. Vad i all sin dar är poängen med den här helgen? Varför finns det en Kristi himmelfärdshelg? Vad är betydelsen av att Jesus steg upp till himlen? Så jag tänkte vi står upp först och så ber vi tillsammans. Fader, tack att du har sänt oss ett ord här, ett evangelium, en apostlagärningsbok som berättar för oss hur det gick till med Jesus, vem Jesus är och vad hans betydelse är för oss. Herre, vi ber att vi skulle få en större inblick idag i Jesu roll i din stora plan. Upplys texterna för oss här och hjälp oss att förstå apostlarna och deras inre övertygelse. Så den också kan bli våran inre övertygelse. I Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Ni vet, ibland finns det såna här tv-serier där man försöker liksom kolla vad hände med den här personen som var känd på 70-talet eller 80-talet. Den här artisten som slog igenom med The Final Countdown på slutet av 80-talet. Och så, vad hände egentligen med den personen? Vad gör de idag? Och så där. Tänk om vi skulle ha samma sak om Jesus. Okej, vi vet att Jesus kom till jorden, blev inkarnerad och predikade och botade och drev ut demoner. Och sen så dog han och uppstod. Men vad gör Jesus idag? Var uppdraget slutfört i och med att han uppstod ifrån de döda? Vad hade hänt till exempel om Jesus uppstår från de döda, han går omkring där, men han har ju liksom gjort det, tänker vi ju. Han har dött för våra synder, vi har försonats med Gud, han har uppstått. Vad hade hänt om han hade liksom levt kvar på jorden som odödlig? I ett litet hus nere i Israel någonstans. Hade han haft bredband idag? Hade han haft små YouTube-sändningar? Vad hade Jesus gjort liksom? Hade han kunnat stanna kvar? Eller var det en poäng med att han drogs upp till himmelen, till Gud? Vad är betydelsen av den här Kristi himmelfärd? Ibland, det finns ju texter som säger, jag ska återvända till min fader, säger Jesus. Och man får liksom den här känslan av att han är klar, han ska liksom vidare gå i pension liksom uppe i himlen. Men det verkar inte riktigt vara så som den första kristna uppfattade Jesu himmelsfärd. Om vi bara till exempel skulle läsa i slutet på Markus evangeliet, så står det väldigt kortfattat i Markus 16 och 19. Så här, när Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och sen är det någon vers till tror jag sen i evangeliets slut. Jaha, Han satte sig på Guds högra sida. Det låter ju nästan som en pension så för oss. Pappa, jag är klar. Nu är jag tillbaks. Tack för lönen, ungefär så. Men när de första kristna läste det här som judar och så ser de att han sätter sig på Guds högra sida, så ser de inte pension. Att han blir satt på Guds högra sida var för judarna ett väldigt viktigt begrepp. För deras tankar gick genast till Saltaren 110. Som var en tronbestigningssalm som Israel hade när en kung blev satt på tronen. Så att säga. När en ny kung skulle till och installeras som kung. Då sjöng man den här sången, Saltaren 110. Och det intressanta är att den här, jag kan läsa den först. Så lyder Herrens ord till min härskare. Sätt dig på min högra sida, så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Din kungaspira sträcker Herren ut från Sion. Härska nu bland dina fiender. I första versen där är den som vi kommer att fokusera på. Den här salmen sjöng judarna och sådär tidigt liksom under gamla testamentets tid och sådär. Men den var inte särskilt framstående sen. Det var liksom, ja, det är en fin tronbestigningssalm. Man kopplade inte ihop den här med Messias. Längtan efter Messias. Utan det var något som hade med när Israel hade kung att göra. Då hade man den här. Men det intressanta är att när man läser Nya Testamentet så är den här salmen, den första versen där, den gammaltestamentliga text som mest citeras eller hänvisas till. Så. Den här finns på mängder av ställen i Nya Testamentet. Det här är den mest länkade gammaltestamentliga texten. Den var jätteviktig för de första kristna. Varför det? Varför är den här så viktig? Jo, just därför att man upplevde när Jesus togs till himlen. Att han blev satt på Guds högra sida. Kolla hur Petrus predikar på pingstdagen. När de har ju liksom samlats där i en lokal och är rädda. Och plötsligt så faller en helig ande över dem. De börjar tala i olika språk som folk kände igen. Och folk trodde, jättemånga människor drogs dit för det var liksom ljudet av en stormvind. Så om ni tänker liksom såna här tornado, som ni sett tornadofilmer, liksom det är ett vrål av vindljud som låter över den här lokalen där de är. Så samlas en massa människor utanför, så går Petrus ut och börjar predika. Och i sin predikan så säger han då de här sakerna bland annat. Denne, nämligen Jesus, där är apostelgärningarna 32-36, har Gud låtit uppstå och vi kan alla vittna om det. Gud har upphöjt honom med sin högra hand sedan han enligt löftet tagit emot den heliga ande av fadern har han nu utgjutit den så som ni här ser och hör. David har inte själv stigit upp till himlen, men han säger, så citerar han Saltaren 110. Herren sa det till min herre, sätt dig på min högra sida så ska jag lägga dina fiender som en pall under dina fötter. Och så tolkar han den här versen sen då, den här Saltarsalmen. Hela Israels folk ska alltså vara fast förvissat om att Gud har gjort honom till herre och Messias, denne Jesus som ni har korsfäst. Så när Jesus steg upp till himlen så uppfattar apostlarna det som att Jesus blir satt på Guds högra sida, vilket betydde att Gud gjorde Jesus till sin kung över världen. För det var det man gjorde. När en gud satte en person på sin högra sida på den tiden, så räknades det som att det här är den kung som jag står bakom. Det här är den rättmätige kungen över folket. För det var flera religioner hade den här tanken att kungen så att säga satt på Guds högra sida. Symboliskt sett så. Så det här är, Kristi himmelfärd är Jesu tronbestigning. Fram tills nu så hade Jesus kommit, gjort en massa saker, sagt en massa saker. Det blev uppenbart att det här var den som Gud har tänkt att bli kung. Messias kung så att säga. Men på Kristi himmelfärd så blir han insatt som det. En kungainstallation. Nu ska Jesus regera. Det här är betydelsen av Kristi himmelfärd. Okej. Vi sjunger mycket kung, Jesus är kung och såna här saker, va? Jesus är kung i mitt hjärta. Det är liksom söndagsskolekunskap. Liksom man kopplar upp Jesus och kung. Men vad betyder det? Vad då Jesus är kung? Hur har det någon betydelse? Det här är väldigt starkt kopplat till allt det här pratet i evangelierna om Guds rike. Jag tror jag hade en predikan i höstas eller sensommaren eller någonting om Guds rike. Och jag sa det att när Jesus föddes så fanns det en längtan i Israel efter en befrielsekung som skulle komma, som Gud skulle sända och som skulle rädda dem ifrån allt förtryck de hade varit med om romarnas ockupation och så vidare. Allt det här jobbiga som Israel kämpade under. Man längtade efter en befriare, en kung som skulle komma och rädda dem. Så när Jesus sen kommer och Johannes döparen säger Guds rike är nära, så sa han egentligen Gud har börjat utöva sin makt för att befria er. Det här var budskapet liksom i Guds rike är nära. Gud är inte längre passiv. Gud har satt igång. Guds befrielse börjar närma sig. Så rike kan egentligen bättre översättas välde. Alltså ett utövande av makt. Gud hade varit passiv. Men Johannes döparen och Jesus kom och sa. Nu är Gud på gång. Gud börjar utöva sin styrka för er skull. Och det är därför som de vill kröna Jesus när han är på väg in i Jerusalem. Och tror att han ska bli en jordisk kung som ska kasta ut romarna. Nu blev det inte så. Jesus gick ju inte den vägen så. Därför att han visste att det här var på gång. Han visste att det kommer en riktig tronbestigning. Han behöver inte själv gå in och putta ut Pontius Pilatus och sätta sig på tronen. Utan han visste att det kommer en riktig tronbestigning snart. Så det är den här kopplingen. Judarna längtar efter befrielse. Jesus kommer och säger, Gud har börjat utöva sin makt för att befria er. Och sen så tar Gud Jesus och sätter honom på en tron och gör honom till den kung som ska befria. Det är liksom kopplingen till det Gudsriket så. Och jag brukar ofta tänka mig frälsningshistorien som att Gud skapade världen, människan tog makten själv i syndafallet och sen så blev det eländes elände. Och lösningen på det här är att Gud ska återinvadera sin värld och avsätta människan som kung och ta tillbaka makten så att frid kan råda på jorden. Liksom det här är svepet, det stora svepet. Så jag talar ofta om att Gud ska invadera vår värld. Gud ska ta tillbaka makten. Och det här är liksom steget åt det hållet. Okej. Vi ska gå vidare till en annan text här. Första Korinthierbrevet 15. 22-28. Lång text. Den här texten är väldigt intressant därför att den svarar lite på frågan. Det här är våran tv-show. Vad gör Jesus idag egentligen? Det står i den här texten. Vi börjar från början där uppe. Liksom alla dör genom Adam så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning först Kristus och därefter vid hans ankomst de som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Okej, så han pratar egentligen om uppståndelsen och så säger han att alla kommer att få uppstå. Jesus uppstod och vi ska sen få uppstå på den yttersta dagen. Och sen kommer slutet när Jesus överlämnar riket åt Gud Fader. Jaha, okej. Okay. Så här ser vi att Jesus är kung över det här riket. Det här väldet som har börjat då. Och han ska på slutet överlämna då det här riket åt Gud Fader. Okej. Okay. Så det är en begränsad, det är en viss tidsanställning kan man säga. Det är inte en tillsvidare anställning. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Ty Jesus måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Och den sista fienden som förintas är döden. Ty allt har han lagt under sina fötter. En koppling till Psaltaren 110 där. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. Så att Gud blir allt överallt. Här har ni det som Jesus gör idag. Han är insatt som kung. Och han håller på att regera, det vill säga utöva sin makt. Tills varje välde, makt och kraft har underkastats honom. Och när det är gjort och till och med döden har underkastats honom. Det vill säga döden måste ge tillbaka alla människor. Vid uppståndelsen så kommer Gud att ta hela det här väldet som han har byggt upp. Och överlämna till Gud Fader. Eller Jesus kommer att ta det och överlämna till Gud Fader. Och sen är hans uppdrag slutfört. Det här är det som Jesus gör. Idag. Och det här är det som han började med vid Kristi himmelsfärd. När han sattes på Guds högra sida. Förstår ni? Inte så svårt va? Men vi tänker ju inte så här så ofta. För vi tänker att när Jesus kom, dog och uppstod. Och det var väl det som var hans uppdrag. Vi tänker ju inte så ofta i form av Guds rike. Men det judiska språkbruket i evangeliet är så väldigt kopplat till Guds rike. Till att Gud har påbörjat ett rike som till slut ska inta hela världen. Så tänkte judarna. Och så behöver vi också kunna tänka för att kunna förstå då, de här texterna vi har i Nya Testamentet. Okej, amen. Bra. Vi börjar liksom få lite grepp. Jesus är kung. Han är inte bara en svensk kung som klipper band. Utan han är en kung som faktiskt utövar makt. Och det låter ju bra. Men vad betyder det här för oss? Alltså vad är kopplingen till oss i det här? Ja, vi kan ju säga att om Jesus inte hade blivit insatt som kung. Så hade väldigt mycket varit annorlunda idag. Hela världsfrälsningen hade liksom aldrig satt igång. Det här med att Gud ska återta världen och stoppa varje makt som försöker förstöra. Både andliga makter och mänskliga makter. Det som Gud tänker göra hade han aldrig påbörjat. Om han hade pensionerats och bosatt sig i någon bungalow i Israel någonstans och någon kibbutz. Alltså det här är jättekopplat till att Gud ska stoppa lidandet och ondskan i världen till slut. Det är det som Jesus håller på med. Han ska frälsa Guds värld ifrån det här upproret som vi befinner oss under. Det är det ena. Det andra är att Jesus är vår kung. Alltså vi ser i Efesierbrevet till exempel att i och med Jesus så började Gud att samla upp ett nytt folk som inte bara bestod av judarna utan som bestod av människor från alla raser, från alla folkslag som skulle bli det här nya folket som vi idag kallar för kyrkan eller församlingen. Vi hör ju liksom ihop med de kristna i Ryssland, i Sydamerika, i Texas, i Grönland, överallt där det finns kristna, det är vårt folk. Vi är ett folk som står under kung Jesus. Det här började i och med att han sattes på tronen. En sak som stod i första Korintherbrevet, i Apostlagärningarna, var ju det att Jesus, när han hade satt sig på tronen, tog emot den heliga ande och utgöt den där på pingstdagen. Alltså den heliga andes ankomst hade inte skett om inte Jesus hade börjat sin regering som kung. Vi hade inte fått den heliga ande när vi blev kristna. Vi hade inte blivit födda på nytt. Ni vet att, alltså skulle vi jämföra ett kristet liv idag med ett kristet liv för Jesus, alltså under den gamla testamentliga, eller det var inte kristet liv, men ett judiskt liv före Jesus blev människa där, så tror jag att vi har betydligt mera bönesvar idag. Alltså det kristna livet idag går ju ut på att vi ber Gud om hjälp med sakerna i vår vardag, om hindren som dyker upp, om problemen som dyker upp. Och vi får se Gud på olika osynliga sätt ställa saker till rätta. Och den här växelverkan med Gud där vi ber, vi ser honom verka och vi tackar och vi ber och vi ser honom verka. Hela den grejen var inte särskilt mycket igång före Jesus blev kung. Han säger så här, Jesus, innan han ska dö där, Johannes 16:23. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannerligen jag säger det. Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ändå har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Det här säger han strax innan han ska dö, tror jag. Eller så är det efter. Ja, hur som. Alltså han säger att det kommer en tid då när ni ber om någonting i mitt namn så kommer ni att få det på ett sätt som inte sker idag. De kunde ju be Jesus om hjälp liksom så här man till man. Men då skulle de be Fadern, var de än befann sig på jorden, inte bara i Jesu närhet. Och Gud skulle ge det genom Jesus Kristus till dem. Så att Jesus ser ju framför sig en större mängd bönesvar när han tänker att han kommer att bli insatt som kung då över det här riket. Jag pratade en gång vi hade en vän i Rinkeby som hade varit muslim och hade blivit kristen. Och hon hade varit en väldigt trogen muslim. Och nu är det lite konstig jämförelse det här. Men jag frågade, vad är skillnaden liksom när du bad inom islam och när du ber nu inom den kristna tron? Och hon sa att det är helt annorlunda. Därför att Gud gör så mycket. Gud gör så mycket nu. Gud gjorde ju ingenting förut. Man bara bad men det hände ingenting. Men Gud gör ju massor nu, sa hon. Alltså det här med att vi har en levande Gud som gör saker, det har ju liksom verkställts genom att Jesus blev den här kungen som nu har börjat utöva sin makt för att bygga upp det här riket som till slut ska inta hela världen. Hela vår existens som kristna Det här med att vi lever i en levande tro, vi har en levande Gud som gör aktiva saker, är kopplat till att Jesus är kung och utövar makt. Så att det här är liksom, jag brukar säga, är det någon högtid vi ska fira i kyrkoåret så är det Kristi himmelsfärd. För då började Guds befrielse av världen. Då började Guds frälsning av oss rejält. Liksom. För då insattes Jesus som kung som började utöva sin makt i vår värld. Okej, påsken är viktig också. Jag ska inte skriva ner det. Men jag vill gärna lyfta Kristi himmelfärd så att ni alla köper prinsesstårten nästa år på Kristi himmelfärdsdagen. Det är inte bara en extra ledighetsdag. I den kristna historien så är det en av de absolut viktigaste dagarna. Så. Ska vi be tillsammans? Fader, jag tackar dig för ordet vi har fått som öppnar sig för oss och vi ser mer och mer de här osynliga planerna och handlingarna som du har, Herre. Herre, tack för hoppet som uppstår när vi kan se vad det ledde fram till Kristi himmelfärdsdagen. Hur ditt ord började spridas ut över hela världen. Hur miljardtals människor idag följer dig. Hur du har frälst så många människor. Hur ditt ord finns på alla kontinenter, Herre. Vi prisar dig för att du inte bara nöjde dig med att hålla till nere i Medelhavet. Utan också vi fick bli frälsta. Också vi fick ta del av den heliga ande. Också vi fick bli förvandlade inombords. Herre, vi vill lovsjunga dig. Vi vill tänka och prisa dig kring hur du gjorde med Jesus Kristus. När du gjorde honom till kung. När du gjorde honom till din regent, din konung över världen, Herre. Och allt som det medförde. Herre, vi tackar dig för de välsignelser som kommer till oss när vi ber till dig genom Jesus Kristus. Hur han har fått mandatet att kunna låta oss få tillgång till all den andliga välsignelse som finns i himlen. Herre, tack för att vi har en tro som lever, som levererar. Att det inte bara är en ideologi, inte bara fina moraliska tankar, utan det är en tro som faktiskt på riktigt förlöser din kraft i våra liv och hjälper oss med vardagen och flyttar undan hinder och ställer saker i ordning och stoppar det onda, Herre, i våra liv. Jesu namn. Amen.